Välkomna till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Thomas Werfman, kyrkoherde i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Norrköping.
Och idag ska vi ha en nyhet och vi ska ha en spaning. Men först vill jag faktiskt säga att på den här dagen när Donald Trump har blivit president så är det ju inte bara det som har hänt som är eländigt. Nej. Det har dessutom blivit så att jag bet en rostad kastanj. Mm. Så en tand gick sönder.
Ja, det är lite omen.
Jag har precis varit hos tandläkaren. Mm. Och tack och lov så tog de emot mig där med min trasiga
tand. Jag hörde i korridorerna innan du skulle gå att du tycker om att gå till tandläkaren. Det precis. Är helt, vad ska man säga, nästan, man blir nästan orolig.
Ja, och vet du att även denna gång tyckte jag om. Man lägger sig där på den där och de fäller en bakåt. Och sen börjar de hålla på med. Och man, det bara överlämnar sig helt till två experter.
Men det är ju obehagligt.
Nej, och de suger.
Det kan ju göra ont.
Ja, men bedövningen var jättebra.
Ja.
Och jag har varit väl omhändertagen.
Men du vet ju att de gör saker som är liksom...
Ja.
Blod och egentligen skulle göra ont.
Ja, och just nu sitter jag med en dräggelsträng med att halva munnen är bedövad och sådär.
Ja.
Men nej, det gick bra. Och vet du, det blev som jag trodde. Jag somnade en stund.
Du måste ju vara en tandläkares dröm.
Jag är en dröm. En tandläkare. Tycker du inte om att gå hos tandläkaren?
Nej, alltså jag har ingen skräck eller så.
Nej.
Men det är inte så här att jag liksom tycker att det är jättebra. Kul, det kan jag inte säga. Jag är ju inte så här att jag slappnar av och somnar, skulle jag aldrig göra.
Nej, men det gjorde jag faktiskt.
Jag tycker det är lite obehagligt, men jag härdar ut.
Ja, och så tycker jag det är intressant att höra hur de pratar med varandra när de inte tänker
så du
på
sov
att
inte, lyssnar. Du bara låtsade sova.
Nej, jag sov inte hela, jag var ju där i en
du liksom timme. Blundade och så var... bara hörde du vad de skulle säga. Så
det var stora behandlingar på gång, jag ska dit igen och det ser jag fram emot. Jaha. Nåja, Katarina, jag... kommer ju därifrån och jag hoppas att jag inte låter allt för sluddrigt för halva tungan är bedövad.
Ja.
Men det går ändå.
Det går bra tycker jag. Hör
det
inte något speciellt.
Du hör vad jag säger.
Ja, jag hör.
Ja. Men då ska jag komma med en spaning.
Mm.
Min spaning, och den har också på något sätt en koppling till Donald Trump.
Mm.
Det har varit mycket prat om kvinnor och förhållningssätt, eller hur han förhåller sig till kvinnor och sådana saker. Så det har lite koppling dit. Jag tänkte nämligen berätta om att jag var på ett möte och du var faktiskt på samma möte. Det var ett möte som biskopen hade ordnat. Vi talade om interreligiösa frågor. En stor middag i Linköping.
Ja, i höstas här.
I höstas här. Vi var väl ett 60-tal personer, skulle jag säga, blandat. Vi kom från olika...
Det var fler, va?
Ja, kanske...
Det var ju ett stort tält.
Ja, men sen vi kanske var 80 då.
Ja, för vi fick inte plats i salen där. Utan...
Det är sant. Vi var många.
Ja, vi var jättemånga.
Och det var människor, det var olika kristna samfund var där. Det var muslimerna. Mm. Jag satt och talade med en thailändsk buddhist. Mm. Och det var väldigt mycket folk. Ja, och det var ett gott möte. Och vi fick höra lite där. Vi satt åt tillsammans. Och det var ju gott och väl det här. Och sen var ordet fritt.
Mm.
Ordet blev fritt. Och då händer ju det som brukar när ordet blir fritt i en sån här samling, att det går fram män.
Mm, som gillar att höra sin röst.
Ja, män som är vana att berätta hur det är. Och det hände även vid detta tillfälle. Jag var nog själv på väg fram ett tag, men jag la väl band på mig av någon anledning. Men det var liksom... Och en och annan äldre kvinna gick fram också och sa något.
Det är inte lika vanligt.
Nej, men det hände ändå. Men det som verkligen hände, om du minns det.
Jag minns.
Två unga tjejer, riktigt unga tjejer. Den ena var nog bara runt 20, den andra kanske 25 skulle jag säga, sådär, någonstans.
Mm.
Två unga tjejer tar ordet och går fram frimodigt.
Mm.
Håller lika långa och goda tal.
Mm. Och en från Syrien ursprungligen.
Ja.
Och vad var den andra ifrån?
Den andra
ifrån?
Kom sannolikt från något afrikanskt land skulle jag tro. Och de går fram och frimodigt tar ordet och säger väldigt mycket.
Och pratar länge också.
Länge!
För ofta när kvinnor går fram och pratar så där spontant, då säger de något kort bara.
Ja, bara något.
För att de liksom känner, nu ska jag säga något. Ja. Och så känner de känner inte att de är i sitt rätta jag. Sådär, utan
Nej.
Då säger man något lite grann ändå.
Lite grann. Ja. Ja, men här kom det liksom att två unga tjejer går fram självklart frimodigt och verkligen inte darra på manschetten.
Nej.
Utan de tog sin plats.
Mm.
Det var så tydligt i rummet. Och det kändes i alla fall för mig som att här hände det någonting. Här hände något nytt.
Mm.
Dels de här männen som går fram så självklart på det här vanliga som traditionella sätt. Sen kommer de fram på samma sätt. Fast det blir en helt annan bild.
Ja, ja.
Och sen, när jag då började grunna på det här, vad hände där? Hände något? Så tittar jag mig runt här där vi jobbar, alltså i Svenska kyrkan i Norrköping. De flesta chefer är kvinnor.
Ja.
Nästan alla chefer är kvinnor.
Du har ju rekryterat en del också.
Jag har
av
också
dem.
Rekryterat några av dem, det har jag. Mm. Senast var det en man jag rekryterade. Men nej, det var det inte, men jag har ändå näst senast var det en man. Men ändå, det är påfallande mycket kvinnor som är chefer hos oss.
Mm. Det är det.
När jag tittar runt i samhället så tycks det börja vara lite så runt om i andra organisationer också.
Kanske unga människor har liksom hela tiden varit med om att det finns kvinnor som är ledare och chefer och rektorer och så. Det var det ju inte när jag var liten.
Men känner du igen den här bilden som jag säger?
Ja.
Tycker du att det låter det här som att det är så?
Ja, alltså det är ju jättesvårt att säga liksom. Alltså i verksamheter där det är mycket kvinnor i själva liksom verksamheten. Mm. Där kanske det börjar på något sätt sippra uppåt också, om man nu ska prata upp och ner. Men sippra till ledarpositioner.
Ja.
Där det liksom är ett sånt urval, där det är så många från början.
Ja.
Men jag vet inte, alltså, jag vet inte hur det är i så här styrelser och de håller på att prata om kvoteringar. Och
men då kommer jag till nästa siffra. Att åtminstone runt oss är det så att det är kvinnor. Mm. Och runt oss tycks det också vara så att kvinnor tar faktiskt plats. Mm. Också unga kvinnor. Mm. Kanske framförallt unga kvinnor möjligen.
Ja, de kanske vågar mer.
Kanske är så. Det går nog lite min spaning. Att jag, men då har jag också läst en rapport om att i skolan de bra betygen får tjejer.
Mm.
Alltså det är påfallande skillnader i könsfördelningen mellan de som är läsmotiverade, de som skaffar sig bra betyg. De som, och det är ju sannolikt ingen skillnad mellan pojkar och flickor eller förmåga att läsa, det tror vi inte, utan det måste ju vara något. Och då undrar jag, kommer det här slå igenom i samhället? Är det det vi håller på att se? Att vi har talat så mycket om jämlikhet och jämställdhet och lika och så.
Du tänker som en motvikt till att det inte blev en kvinnlig president i USA.
Ja, det är väl lite det jag uttänker. Ja. Nej, men för att det kan vi tycka att mycket kring det kan vi tycka känns nattsvart.
Ja, eller påvens avslut i Sverige.
Precis, påvens avslut i Sverige.
Du ville vända på det här till något positivt.
Ja, på något sätt. För jag har också rört upp det med påven kommer och det är så mycket att han säger bra saker. Ja, men han företräder en organisation som också bromsar väldigt mycket saker. Och där har han inte gjort någon skillnad. Han har sagt en del bra grejer, det är inget tvekan. Men det sista som händer när han lämnar Sverige på
det är ett plumpt skämt. Liksom.
Ja, ett skämt som känns lite unket får man ju säga. Mm. Och även om man inte har hela sammanhanget klart för sig så är det alltså uppenbart ett lite unket skämt.
Ja, då måste han ju vara i sammanhang. Om ett sånt skämt är ett litet roligt skämt man kan säga till journalister. Mm. Då är man ju i ett vad är ni för sammanhang hela dagarna i så fall.
Donald Trump är väl alldeles uppenbart att
han är ju det kommer vi ju till
för
kanske.
En gammal unken, gammal unken.
Och kanske
manlighet.
Inte ens gammal, för att det är på något sätt som att förr var det ändå någon slags gentlemannaideal.
Ja, nu är det plumpt rakt. Alltså det är omklädningsrummet och i
offentliga. Och det tar man i det offentliga liksom idag. Vi ska inte.
Nej, men så en motvikt mot det, för jag funderar väldigt mycket kring påven. Jag funderar kring Donald Trump naturligtvis och sett vad är det som pågår egentligen? Ser vi nu någon ny gammal? Men jag tror trots allt att det så att säga underifrån i samhället pågår något annat.
Just det.
Något ganska tyst, något ganska stilla. Mm. Något som vi kanske erövras på något sätt från dag till dag, en ny stil och en ny stämning.
Det kanske är det som gör att det blir så starka reaktioner från andra håll då. För att man, så här, dödsryckningarna liksom.
Är det någon slags
patriarkatets dödsryckningar?
Är det det jag är med om?
Jag kanske.
Lägg dig märke till att jag sa jag är med om. Det var en man här som mansplainade lite och då är det jag som är med om.
Det är bra att du är medveten, Thomas. Ursäkta lite grann.
Du ser.
Jag umgås med dina döttrar här i veckan.
Precis, jag umgås med döttrarna och fått mig. Så att inte ens när jag poddar om det kan jag hålla mig. Nej. Utan det kommer såna här groder. Men då blir ju min nästa fråga när jag funderar kring det här. Nu, om vi nu tar den här tesen som jag på något sätt driver. Att nu börjar kvinnor, framförallt unga kvinnor, ta för sig, kliver fram. Det blir självklart.
Mm.
Sker det på bekostnad av någon?
Ja, men det sker väl kanske på bekostnad av de här vita kränkta männen då, ja, lite grann. Eller ja, bekostnad. Det var ju någon som sa det att, att man kan ju känna sig kränkt även, ja, om man inte är kränkt. Absolut. Jag läste någon sån, ja, krönika att det, man säger ju vit, de här vita heterosexuella männen som känner sig kränkta. Mm. Och så var det någon som hade skrivit, ja men de kanske verkligen upplever att de är kränkta. Men, även om det, och vad gör man då?
Men finns de?
Jag vet, ja, det gör de. Det är väl alla de här trollen på Facebook, ja, liksom.
Just det, för att jag måste säga att jag träffar inga.
Nej, men jag ser lite så här på Facebook, lite så här kommentarer och lite så här. Så,
ja, just man sitter och för att på man något sitter sätt och så gör det ju, om man tänker så blir konkurrens om jobb till exempel. Den konkurrensen finns ju ändå mellan män. Sen om det är kvinnor eller män som kämpar om jobben, den som söker ett jobb är ju mer liksom i samma konkurrens i alla fall. Det gör väl ingen skillnad, tänker jag, om det är kvinnor eller män som söker.
Men påven verkar ju, han var ju tydligen hotad av konkurrensen där. Det var ju så journalisten ställde, ja, frågan.
Det är sant. För att det är ju ändå någonting som präglar mig i alla fall, och oss också, tänka dig med. Alltså den här frågan om kvinnor kunde vara präster. Under min studietid var ju det den stora, stora,
det var
stora
ju en
frågan.
Väldigt traumatisk fråga, ja, är det ju.
Och jag känner varje gång jag numera stöter på den frågan. Det händer, ja, ibland fortfarande.
Ja, det var ju som en backlash det där med, som hände. Vi kanske ska berätta, ja, vad det var. Att påven, det sista han gjorde innan han liksom flög hem igen på planet till och med, så ställde en journalist frågan, hur tänker du kring kvinnliga präster i katolska kyrkan? Ja. Är det något i framtiden? Mm. Eller är ni rädda för konkurrensen? Sa hon. Och då så svarade han att kvinnor i Sverige är ju så starka, så att han hade hört då att svenska män fick åka utomlands för att skaffa sig fruar.
Just det.
Det var ju väldigt unket. Och ja, nästan, alltså,
en knepig sammanblandning av olika saker.
Och alltså, ja, det och liksom, så skrattade han och sådär. Och det var som ett skämt. Han skämtade, ja, liksom.
Och under det ligger ju att kvinnor ska ta hand om familjen.
Ja, ja, ja.
Det är ju utan, liksom, ja, ligger under.
Ja, så är det hemma.
Säga, sådär. Och så.
Ja, det handlade, det var ju på något sätt att skämta på ett plumset skämta bort, ja, en för fråga.
Det så,
liksom,
för det som kan bekymra mig är att jag upplever att kring oss så är ju frågan om kvinnor kan vara präster över.
Ja, ja. Den,
alltså, i de miljöer vi rör, ja, ja, så är det så självklart. Så, ja, det finns ju inte ens. Jag stöter aldrig på den frågan bland kollegor.
Nej, det är ju slut på den striden, man ska säga.
Det finns säkert här och där runt om i Sverige fortfarande platser där det kanske är en fråga, och jag hör ibland kollegor kan vittna om det, men hos oss i Norrköping så vill jag påstå att den frågan inte
längre. Ja, det kan ju vara någon enstaka som är emot det hela, men det är ju inte så. De förstår ju att det är här för att stanna, om man säger så.
Det är ju ingen fråga. Däremot märker jag bland människor i allmänhet,
ja,
så är det ofta så att man får höra, till exempel när folk väljer att gå ur kyrkan.
Ja, alltså, fortfarande.
Så, och man frågar, och det kan komma fram varför. Ja, för att då kommer kvinnoprästfrågan upp.
Ja, och det är väl någon slags det här att kyrkan står för det gamla. Liksom.
Ja, och att den frågan liksom lever kvar som en bild av oss att vi inte har gjort upp med detta.
Ja, men det är jättekonstigt. Nu är det mer än 50% som är kvinnor som är präster.
Ja.
Eller hur många procent är det? Är det inte nästan 50?
Ja, vi börjar i alla fall närma oss det. Och i utbildningen är det ju mer, så att jag har inga aktuella siffror. Ja. Men vi börjar åtminstone närma oss ett hälften-hälften förhållande. Ja. Kanske till och med på många platser till fler kvinnor som är präster än män. Och så. Så att, jag tycker det är så sorgligt att vi under så lång tid håller på med den frågan. Mm. På ett sätt som gör att när det väl är över så lever frågan ändå bland människor i allmänhet.
Ja, men det handlar kanske också om liksom det här modernist, alltså att man vill ha kyrkan till att vara, stå för något gammalt, och då så vill man ha kvar den. Man vill att kyrkan ska vara gammaldags. Liksom.
Man vill att kyrkan ska vara gammal, men vi vill inte det. Vi vill vara med i tiden, eller hur?
Ja, absolut.
Och när vi ser att unga tjejer till och med tar plats, då blir vi glada.
Vi blir jätteglada, och en av dem som pratade då, hon har ju sagt någon annan gång att hon ska bli Syriens president sen när det är fred och demokrati.
Det är ju alldeles strålande. Så vi vill också uppmuntra det unga män också ta plats.
Ja, och så göra att, sina läxor.
Ja, och så att vi gör sina läxor och faktiskt så att vi tar plats tillsammans.
Mm. Idag är det ju onsdag, även om podden släpps på fredag.
Ja.
Och i morse så vaknade vi till en nyhet där jag tror nästan hela svenska folket gick in i en kollektiv depression nästan så.
Ja.
Och det var när man kollade på sin mobil och såg vem vann det amerikanska valet. Och
även jag deltog i den händelsen, kan jag säga.
Ja, du gjorde det. Ja, man liksom vaknade och så bara, nu måste jag kolla. Och sen bara, oh no, vad är det som händer?
Vad är det som händer? Ja, jag kände, det är samma. Jag var med.
USA har valt en liksom galen clown till president.
Mm, mm.
Jag tittade lite på Facebook under dagen här och det är ju liksom bara väldigt många förvånade kommentarer och ledsna så. Sen så är det en kommentar som är positiv som jag har i mitt Facebookflöde.
Okej.
Okay. Det är en amerikansk god vän.
Mm.
En kvinna i den jag bodde i USA ett år när jag var utbytesstudent. Mm. Och mamman i den familjen, hon har röstat då på...
Ja, den amerikanska vän i Amerika, i USA, som bor där.
Precis.
Ja, precis.
Mm. Och bor på landsbygden.
Ja.
Och hon har liksom lagt ut bilder på sig när hon har gått och röstat i så här t-shirt med Make America Great Again och sådär.
Ja.
Och är glad och så. Mm. Men sen ser man ju på hennes sida då att andra... Hon har också lagt ut att jag tänker inte blocka någon som har någon annan åsikt och sådär. Och så har någon annan skrivit då att men varför ska vi vara vänner nu? Liksom.
Mm,
Och så. Så att det är ju, man märker ju att det är polariserat.
Det är polariserat.
Även i hennes kretsar då.
Absolut.
Men hon tycker ju väldigt illa om Demokraterna, Obama och Clinton och sådär.
Okej. Okay.
Mm. Så där, det är det enda som har varit positivt för Trump då, i mitt flöde.
Just det.
Men man undrar ju, vad är det som händer? Och hela morgonen har man ju gått här och bara, vad beror det på? Och människor som jag har träffat och pratat med, alla har ju försökt och haft en teori.
Ja.
Så, på olika sätt. Mm. Och på radion så har folk teorier. Och, vad har du för teori?
Oj, det här är ju...
Det är en svår fråga. Du kan ju tänka lite så kan jag dra några andra teorier så länge. Så
dra
kan...
några teorier som hockar på. Jag har en teori.
Ja, du har en teori.
Absolut,
ja.
Men kör.
Ja, jag kör. Lars Trädgård på radion, han är professor i historia. Han var med i valvakan från Sveriges Radio. Han tänker att det handlar om en nationalism som inte längre liksom finns i bland det politiska etablissemanget. Alltså att de flesta politiker idag är liksom internationella och globaliserade. Och man tänker inte nationalstaten längre på samma sätt. Utan man tänker mänskliga rättigheter och man tänker att man är världsmedborgare.
Globala värden. Mm. Och att är man då politik på en viss nivå så rör man sig bland de globala värdena.
Ja, och man är inte intresserad av nationalstaten. De här lite mer gammaldags liksom, nationalism. Det finns liksom inte längre bland de etablerade politikerna.
Intressant. Och man måste förhålla sig till exempel till den globala uppvärmningen.
Ja.
Och då är det en global fråga. Den går inte bara att lösa något.
Ja, och man tänker om mänskliga rättigheter. Mm. Då tänker man inte bara för amerikaner eller för svenskar. Eller, då tänker man mänskliga rättigheter för kvinnor eller vad det nu är. Så.
Intressant.
Då blir det ett glapp. Men det finns många som fortfarande har ganska nationalistiska värderingar.
Ja.
Och det spelar Trump på.
Ja.
Och sen så är han också en, som Lars Trädgård sa, han pratar poesi, alltså och inte prosa.
Nej.
Medans Hillary Clinton pratar prosa mera. Mm. Alltså hon har lösningar, konkreta lösningar. Medans Trump har han har liksom visioner, han liksom pratar...
Ja, det är visionärt i någon mening.
På något sätt.
Men kan man inte säga, du sa där att han spelar på det. Mm. Är det inte så att han också genuint har de åsikterna?
Ja, det vet man ju i och för sig inte.
Nej, men så det finns ingen anledning att tro att han inte har dem. Det finns väl ingen anledning att tro att han bara på något sätt, jag vill ha makt och då gör jag mig till på det här sättet. Är det inte så att han sannolikt av många upplevs som äkta?
Ja, han upplevs ju äkta i alla fall.
Därför att han faktiskt har det han tänker som han säger och säger det han tänker.
Ja, jag vet inte.
Men jag har ingen anledning när jag... Jag har ju följt med där också. Jag har ingen anledning att tro att han inte är äkta i den meningen.
Det vet man ju aldrig. Det var ju så här i början av valet, då var det ju, eller kampanjen, då var det ju en del som sa att ja, men han var ju demokrat för 20 år sedan, men nu tyckte han att det här passar bättre. Men det spelar ju ingen. Ja.
Jo, men vad jag menar är att jag tror ändå man måste ta honom på allvar i meningen att han menar säkert han säger. Och dessutom skulle jag vilja påstå att kan man säga att han har ju rimligen någon typ av kompetens.
Ofta han har ju lyckats i alla fall.
Ja, ofta säger vi att människor då som har andra åsikter, alltså radikalt andra än vad vi själva har, då bedömer vi att de inte är så kompetenta, men han är säkert, det han har lyckats med är i alla fall ganska svårt. Rimligen har han både intelligens och förmåga och kompetens och så. Sen har han uppenbart ett annat värderingssystem. Men jag tänker mig att man måste ändå tillkänna om att det är genuint och äkta. Jag tror inte att analysen av varför det här tjänar på att vi tänker att han liksom bluffar sig fram.
Nej, och egentligen spelar ju inte den roll. Folk tror ju att han är äkta, så då är han ju det för dem. Liksom. Så. Sen får man ju se, för det är väl det som är svårare, att man inte vet ju riktigt. Han är helt oberäknelig och det är ju därför börsen går ner. Och så där.
Men Hillary Clinton bedömer vi ju inte om hon var äkta eller inte. Vi tänker att hon är äkta. Det finns väl ingen,
det är en sån filosofisk fråga till
jag. Jo, men vad jag menar är att det blir så lätt när vi tänker oss att det är någon som inte delar våra åsikter. Då är han liksom en bluff.
Ja, eller att det är synd om, att han är liksom synd om på något sätt.
På något sätt, men jag vill nog att jag tänker mig att vi får ta honom på allvar som Hillary.
Men Hitler var väl också äkta på
sitt sätt. Ja, han var väl äkta. Ja, han var väl verkligen äkta.
Han trodde på det där.
Det var äkta otäckt.
Jag
tror att det är viktigt att vi betraktar att vi inte tänker, därför att det vi får oss till dels är en massmedial bild.
Ja.
Och då tänker vi att den inte är på riktigt utan att det är ett slags spel. Men sannolikt människor som håller på med det och kommer så långt som de gör, de måste nog vara ganska förankrade i det de säger ändå.
Mm.
Tänker jag.
Ja, man får ju se. Det är ju så oberäkneligt. Alltså de här sakfrågorna som han ändrar sig i hela tiden är ju...
Ja.
Svårt, men han är väl säkert äkta sådär
kvinnohatare. Jag tror att det är genuint han har gett uttryck för. Ja. Jag tror inte han säger det för att det ska vara någon spel.
Nej, visst.
Och det jag säger nu gör ju det hela ännu värre.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Jag förstärker snarare bilden. Ja. För skulle det vara så att vi tänker oss att han bara spelar, då är det ju inte lika allvarligt på ett sätt.
Nej, precis.
Jag tror att han genuint...
Men det som också är otäckt i det här, det är ju att liksom det händer i många länder.
Mm.
Samma sak.
Det händer i många länder samma sak.
Med Brexit och här i Sverige då. Också med högerextrema partier som går framåt då.
Mm.
Och då undrar man ju, alltså det känns som att vi är på väg någonstans. Man vet inte riktigt var ska det sluta. Vad kommer hända här?
Tänk
om SD blir liksom det största partiet.
Ja.
Och vad beror det på? Det är ju inte bara marginaliserade människor som röstade då.
Nej, verkligen inte. Alltså,
och 20% nu då?
Jag tror hela tiden är viktigt när vi talar om politik. Det är att vi inte, med dem vi inte håller med, liksom, som jag var inne på nyss, liksom säger att det ändå inte på det sättet. Alltså, det finns genuina uppfattningar som är
värderingar.
Och vi måste i alla fall ta de värderingarna på det allvar som de står för.
Mm.
Och det går liksom inte bara att säga att Donald Trump är som han är därför att. Nej, men han tycker så här, och det måste vi lyssna på och förstå. Vad är det han säger och vad han ger uttryck för? Hur ska vi förhålla oss till det?
Mm. Ja, och vad ska vi liksom dra för slutsatser av att de här högerextrema krafterna blir större och större? Vad beror det på? Är det att vi liksom, som du brukar säga, Thomas, att vi har inget annat, vi har ingen annan idé som samlar oss liksom?
Alltså just nu i världen, eller i Sverige eller i världen, finns det ju ingen övergripande idé vart vi är på väg. Om vi tar svenska förhållanden, alltså vad är idén med Sverige, vad är berättelsen om oss? När till exempel budgeten kom nu, när regeringen fram budgeten här, Ja, då är rubrikerna i tidningen. Hur drabbar det din ekonomi? Inte hur påverkar det oss?
Mm.
Alltså regeringens budget handlar ju rimligen om oss tillsammans, hela landet. Och samma, jag såg faktiskt en rubrik, var det igår jag läste. Hur, om Donald Trump blir president, hur drabbar det din ekonomi, stod det. Min ekonomi. Alltså,
det är så här, minsta problemet.
Ja, det känns väl ändå ganska
futtigt. Ja, jag förlorar.
Och då ska 5000. Jag sitta och läsa. Oj, men hur går det för mig och mina besparingar?
Ja,
men det är ju inte det som är
världen
frågan.
Världen liksom brinner och blir raskravaller.
Ja, och då hamnar man liksom i hur går det med min ekonomi? Ja. Ja, det är klart jag kan tänka på det, men det kan ju inte rimligen vara frågan när vi pratar tillsammans.
Nej, det får jag ju sköta ändå. Ja.
Och det är jag bekymrad över. Det är där vi ser den här polariseringen. Att det finns ingen god gemensam idé att ansluta oss till.
Nej, hur skulle den se ut då, en sån idé? Hur skulle den vara? Alltså, kan vi bidra från kyrkan då i det? Alltså, vad kan vi göra för att komma med andra idéer där alla är med? Där det inte, som inte, för de här idéerna som Trump och andra högerextrema har, de bygger ju på att misstänkliggöra andra grupper.
Mm.
Det är det bygger på ju.
Det bygger ju på att det hela tiden är någon som inte hör
någon ska
dit.
Inte vara med. Liksom.
Någon ska inte vara med, någon hör inte dit, någon platsar inte, någon... Alltså den gemensamma idén...
Syndabock liksom.
Syndabock, ja. Det är några det beror på också, det som man tycker är fel och så vidare. Och de här idéerna, de populistiska idéerna, tycks vara ganska lika runt om i världen.
Jag måste bara flika in nu, jag läste alldeles nyss att Trump har ju faktiskt också en del antisemitiska idéer.
Mm.
Och de... Enligt den här artikeln jag läser nu, att de blir mer och mer tydliga också.
Absolut, men det ingår ju också i det ingår på något sätt i en populistisk hållning så tar man också, så ser man också de gamla populistiska otäcka idéer. Antisemitismen kommer ofta krypande som från ingenstans, trots att det inte
det är så obehagligt.
Finns något som triggar igång det, så finns det med i paketet på något sätt. Och det är det som är obehagligt. Däremot så tänker jag kring Donald Trump, jag menar, jag tänker lite på Ronald Reagan blev presidenten och han var skådespelare. Mm. Det var lite, om jag minns rätt, det är ju länge sedan.
Mm. Jo, men
om jag minns rätt så var det lite samma debatt kring honom.
Mm.
Nu hade han visserligen varit guvernör i Kalifornien och han hade ju skaffat sig politisk kompetens, hur man gör. Donald Trump kommer in som företagsledare och tror att han kan gå direkt in och bli president, och det kan man ju undra över hur det blir. Så att på något sätt, Ronald Reagan han lyckades väl ändå i någon mening vara president, och det kanske är så att etablissemanget ändå kommer hyvla av Donald Trump. Så att det inte är lika otäckt som det framställs
nu. Han får ju inte härja fritt sådär.
Nej,
liksom.
det finns trots allt ett etablissemang.
Men,
som...
men ändå det, att det kommer de här krafterna hela tiden. Men vad är våran motbild då? Eller man ska inte kalla det för mot heller, men vad är våran... Vad ska vi föra fram? Vi måste börja tänka på det.
Det måste vi absolut göra. Men det är väl någonting som har att göra med att alla får vara med.
Alla måste få vara med, ja.
Alla måste få, så,
Gud som älskar alla.
Som om vi tar liksom, hur vi har i Norrköping just nu.
Mm.
Det är hur vi har det tillsammans allihop. Mm. Vi som är här just nu. Oavsett vilka vi är, varför vi är här, när vi kom. Just nu är det vi som är i Norrköping. Mm. I den här traktorn. Hur vi har det, det är hur vi har det. Mm. Och hur vi ska ha det, det är hur vi ska ha det. Inte tänka bort att de borde bort.
Mm.
Det är väl ett sånt tydligt bidrag vi i kyrkan kan stå för.
Ja. Och det är något som också jag känner att jag har med mig så starkt sedan jag var liten, med de här barnsånger så här, Jesus älskar alla barnen.
Ja.
Röd och gul och vit och svart gör detsamma, har han sagt. Jesus älskar alla barn på vår jord.
Ja.
Det är så grundläggande.
Det kanske ska bli nya sån här signaturmelodin som vi kör hela tiden. En enkel barnsång som ändå innehåller liksom,
kärnan
i det hela.
Precis. Vi får sluta med de orden idag. Jesus älskar oss alla.
Oss alla?
Ja, utan undantag. Och alla ska vara med. Och då får vi hoppas att vi hörs igen om ett tag. Lyssna på oss gärna då.